enda litt igjen nå, ja. Så jeg har bygd sånn noen minutter, det blir ikke så. Gjennom det ikke det går kveld. Så skal vi gjøre det på en dag. Temainformasjon. Inspirasjon for organisasjon. Og da kommer man til veldig lite. Men man skal gjøre det. For man vil og vet at hva kan vi gjøre? Ja, det er klart at vi kan inspirere hverandre. Men den som, det finns bara en som kan inspirera oss, och det är Jesus. Det är bara han som kan tända våra hjärtan och genom den heliga ande driva oss ut, leda oss. Och det är spännande det. Jag vill fortsätta där jag var, eller där jag lite delade i går eftermiddag. Det var Mose. I andra Moseboken kapitel 33 där. När Mose bad den här bönen om att få se Guds härlighet. Han bad också att få se Guds vägar och att få lära känna Herren. Och det är ju det som är själva kärnan för oss alla. Att få komma dit. Och den dagen vi kom dit, när vi gav våra liv till Jesus, det var då allting började. Herren sa till Mose att han skulle ställa sig på en plats. Andra Mosebok 33 och vers 21 och 22. Herren sa att det här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När nu din härlighet är förbi ska jag låta dig stå där i en klyfta på berget. Ordet för klippa i grundtexten är samma ord. Det finns nämligen olika ord i hebreiska. Men det är samma ord som ordet när Mose blev befalld att ta staven och slå på klippan. Och vad kom det på vatten? Strömmar av rent levande vatten. Det är samma klippa. Paulus säger ju i Nya testamentet att klippan som följde er i öknen, det var Jesus Kristus. Det var han som var med er. Det. Ordet där det står att ställ dig där. I det ordet, om man ser lite närmare på det i grundtexten, så kan det översättas på flera olika sätt. Det beskriver en plats. En underbar plats. Det kan översättas platsen där du tar ställning. Platsen där allting klarnar. Där du får klarhet. Platsen där du blir upprättad. Platsen där du blir bekräftad. Och vad vittnar den här klippan? Det står att det är en klyfta eller den flyckiga klippan. Den slagna klippan. Och det är naturligtvis korset. Jesus död för oss på Golgata. Det är den platsen. Det var där Mose fick stå. I klippan, i Kristus. Och vad hände där? Jo, där får han se Guds härlighet. Han kunde lika gärna be, sa jag igår, visa mig ditt hjärta. För det var det han fick se. Jag är Herren, Gud. Barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet och så vidare. Han får del av Guds hjärta där. Och det är det han får. Det är där vi får del av Guds hjärta. Vi får lära känna honom där. Mose fick också klarhet i Guds vägar. Han fick inte veta allt, det får vi aldrig. Men steg för steg leder oss här. Och leder och visar och uppenbara sin vilja för oss. Ur klippan, ja, där strömmar vatten i öknen. Så folket skulle ha dricka. Och därför stod Jesus i Jerusalem på lövmiljötiden och ropade: den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten välla fram, som skriften säger. Det levande vattnet, helig ande, från Jesus, den slagna klippan, och det är det flödet. Andens flöde som vi får leva, som vi får verka, som vi får tjäna, det är den kraften vi får gå. Och ibland så får vi de där underbara tilltalen som vi kan kalla uppenbarelse. Men många gånger så vet ju Gud så enkelt, och ibland förstår vi inte ens förrän efteråt att det var Gud. Det har vi säkert varit med många gånger allihopa. Och ibland tycker vi kanske vi har inte så mycket att säga när vi har ett tillfälle. Jag har varit med om det mer än en gång. Och jag tyckte det låter så lite, och efteråt tänkte jag, men vad sa jag egentligen? Men så ibland när jag tänker efter, ja, men det var inte så tokigt det där jag sa ändå. Det var ganska bra, och då förstår jag, den heliga ande var där och hjälpte. Och så är det. Paulus, när han upptäckte den här platsen, då uttryckte han det så här: jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag är korsfäst med Kristus. Det är märkligt att han inte skriver: mina synder korsfäste, de utplånade, tack vare Kristus. Mina dåliga sidor, mina ovanor, mina misstag, mina misslyckanden, mina brister är korsfästa. Här vet han skriver: jag, allt runt om är korsfäst med Kristus. Och det är det korset handlar om. Kapitulation från vår sida. Total överlåtelse. För att lära känna Guds vägar och Guds tankar, som det står i Jesaja 55, är så mycket högre än våra tankar och våra vägar än himlen här över jorden. Gissa om vi behöver Guds hjälp i allt. Och vi behöver den heliga andes ledning för våra liv. Så är det. Förtrötta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på din förtjänst. Förtrötta på Herren av hela ditt hjärta. Och Paulus, han skriver också vidare i Galaterbrevet, så jag citerar innan det står i Galaterbrevet. Och i kapitel 6 och vers 14 skriver han så här: men för mig angår, så vore det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen för mig är korsfäst och jag för världen. Det har hänt någonting här. Det har hänt en separation här. En överlåtelse som öppnar för någonting helt nytt. Ett nytt liv. Ett nytt hjärta. Med nya önskningar. Med ett nytt mål. Och när vi lever i det här livet, då kommer det här så naturligt i våra hjärtan. Vi vill dela med oss. Vi vill ge ut. Vi vill. Någon säger: jag vill göra något för barnen. Jag vill göra något för ungdomarna. Jag känner mig kallad till de äldre, för de sjuka. Och så vidare. Och alla är vi lemma i samma grupp. Alla får vi vara med och tjäna på olika sätt. Och alla är vi vittnen. I skolan, på arbetet, bland grannar, bland vänner, bland släktingar. Och som jag sa igår, om vi kanske inte alltid kan säga så mycket, det är inte alltid tid att tala. Ibland kan vi uppleva att vi ska vänta, vi ska inte säga någonting just då. Men vi kan be för människor. Vi kan be. Det händer någonting. Gud förändrar. Gud verkar. Ibland leder ju Gud så där enkelt för oss. Det bara öppnar någonting. Det kan ett erbjudande vi får. Och man undrar: är det här som dig kanske? Jag nämnde igår att vi har varit ute en del år sedan nu. Vi var ute på New Age-mässor och evangeliserade. Och ni kanske har läst om det där. Vi har talat om det. Ni känner andra som har varit ute på New Age-mässor. Man har en monter och man varje år med källsfrön, det vi brukar kalla mannakorn för. Med bibelord alltså, på små lappar, som vi bjöd människor. När vi fick det där erbjudandet första gången, då hade vi fullt upp gamla. Vi hade en organisation, hade ett inträdningsbord, var minister ute. Och vi var mitt i deras introduktionskurs. Och egentligen hade vi inte tid, tyckte vi, men i våra hjärta kände vi, nej, vi kan bara inte missa den här chansen. Det var en grupp som kom till Göteborg och medie då, så blev vi utvalda i församlingen att vara med där och bli lite. Okej. Och så tänkte jag på det här, men gode Gud, jag har ju läst om jag är, man gör, man vet en del sådär, men det är liksom ibland går det in här och ut där och jag glömmer efter ett tag och så får man kanske sätta sig in i det igen när man behöver sådär. Och så sa jag såhär, sucka till Gud. För jag tänkte, jag minns inte mycket av allt det här fönderiet, allt det här skräpet. Kanske borde man vara mer insatt i det om man ska dit och samtala med människor. Men då fick jag som en liten, den där stilla rösten inom mig kom. Gå dit med min kärlek. Gå dit med min kärlek. Så enkelt. Och vi i tro. Och vi upplevde otroligt mycket. Varje gång som vi var ute på det här sättet. Jag vill bara nämna ett exempel. Ett par kvinnor. I min ålder. Kom där och titta och nyfiken på våra bord och vad vi hade där att erbjuda. Och förstod då till sin förvåning att vi var kristna. Jag räckte fram den här skålen med kärleksfrön som det står på den. Varsågod, sköp en kärleksfrön. Vad är det, sa de? Jag sa att det är bibelord som är skrivna på lappar. Och vi har bett för de här bibelorden och vi har bett till Gud att han ska tala till alla som tar de här bibelorden. Jaha, sa de. Tog varsitt. Och jag såg på den ena kvinnan att hon såg väldigt, ja, jag vet inte, jag såg på att det var något särskilt, hon blev alldeles tyst och bara tittade så här. Och jag blev förstås nyfiken och lutade mig fram. Vad stod det, sa jag. Ja, det var märkligt, sa hon. Det var väldigt märkligt. Du förstår då, sådana, jag har en väninna som är troende, precis som ni här. Och exakt de här orden, som det står här, det sa hon till mig i telefon häromdagen. Och det stod, det var psalm 30 och vers 3. Herre, jag ropade till dig och du helade mig. Så berättade hon att hon har gått igenom en svår skilsmässa, var väldigt trasig och förtvivlad. Och jag vill berätta om här för henne vad Jesus kan göra. Hur han kan väcka och hela vårt inre och tårarna vinner på henne. Hennes väninna vatten är lite otålig och stövande där som hon börjar dra i henne. Nu måste vi gå för hon har inte tid att stanna längre. Och jag fick inte tillfälle att säga mer eller mer för henne. Men jag visste att hon hade en väninna som är troende. Så jag visste att det finns det. Jag ska leda dem där de går vedjande fram. Kan vi läsa? Det är löftet till oss. Jag ska leda dem där de går vedjande fram. Och Jesus ser på längtan. Han ser på rättan. Om vi vill följa honom. Om vi vill tjäna honom. Då leder han honom. När vi leder honom där. Bönen. Det är grunden fram, kan man säga. Man kan säga att det är motorn. Bönen är motorn i församlingen, kan man säga. Jag var bedjande. Jag var i bön. I ett tillfälle hade jag läst. Jag tänkte berätta nu. Ett tilltal. Ja, det var mer än ett tilltal jag fick. Det var 1990. Det är faktiskt skaka om och förändra hela mitt liv. På vad jag säger. Jag hade kommit tillbaka till Jesus. Gett honom allt. Kommit till den där punkten när jag måste välja. Antingen eller. Jag visste att det var det. Jag hade levt en fot här och en fot där. Det var festande och det var, ja, det var bara ditt och allt det här. Jag reste, det var äventyr och jag levde för allt det där ytliga. Tills jag en dag, speciellt som jag minns, som jag bara kan nämna snabbt. Jag var i Australien ett halvår. Livet lekte. Jag kom körande i våran gamla Ford Falcon som vi hade köpt, tre tjejer som var där. Vi hade många kompisar och det var ständigt fester. En här och en där. Jag körde mot Fremantle och ska svänga av norrut mot Perth där vi bodde. Jag har hela oceanen framför mig, knallblått hav, solen sken. Och jag tyckte livet lekte allt. Jag hade allt jag önskade mig just då. Men mitt i det där så upplevde jag en total tomhet. En känsla av tomhet här inne och meningslöshet. Och helt plötsligt ser jag, det här livet jag lever, det är ju totalt meningslöst. Det leder ju inte till någonting. Och förutom det är det bara för en tid. Och i bilen där så tänkte jag, tänk om Jesus kommer tillbaka. Jag visste ju att det här var jag uppväxt med. Jag hade ju min barnatro. Och plötsligt så tänkte jag, jag har ingen aning om att vi befinner oss i tiden, i det profetiska ordet. Tänk om Jesus kommer tillbaka, jag visste att jag inte är redo. Och jag sa, Jesus, när jag kommer inte tillbaka för att jag kommer hem till Sverige. Så att jag sa att jag måste hem till Sverige för att göra upp mitt liv inför Gud. Jag klarar inte av att ändra mitt liv där. Det tog ytterligare en tid när jag kom till det där beslutet. En vanlig vardag, ensam i lägenheten i Göteborg. Jag sa högt ut, rakt ut i lägenheten. Jag hade beräknat kostnaden, för jag visste. Jag kan inte resa som jag vill längre. För det är inte jag som bestämmer min framtid längre. Jag använder inte mina pengar hur som helst. Det är inte jag som bestämmer det och det och det. Jag visste, det kostar han. Jag visste också innerst inne. Jag måste säga. Och jag sa rakt ut i lägenheten. Okej, Jesus. Du får ta mitt liv. 100%. Men det är resten av mitt liv. Allt. Och från den dagen, från den stunden, så, ja, det var ingen stor känsla, det var ingen stor, men här inne en fast visshet om att något helt nytt har börjat. Det gick något år. Och jag hade lite börjat förstå och vara med om att hur den heliga ande leder och så vidare. Jag hade förstått att det är bönen och det är Guds ord som är det viktiga. Och jag var i bön och jag ville vara ledd av Gud och jag bad om att han skulle leda mig i bönen. Och den här dagen så ligger jag på knä vid min köksbord. För det var mitt sätt att be. Det var så jag växte upp och jag tyckte om att ligga på knä. Det var min bönbrå, kan man säga. Det låg jag av. Och jag bad för den församlingen som jag gick till, den kyrkan jag gick till. Och mycket annat. När jag ligger där och ber så händer någonting som jag aldrig hade upplevt innan. Jag får se en syn. Och det är som, ja, det är som himlen öppnar sig på något vis. Jag ser kyrkan som jag brukar gå till. Men när jag ser den här synen, då vet jag att det här gäller inte bara den kyrkan, utan det gäller varje kyrka som vill vara öppen för Gud. Som vill vinna människor till Jesus. Som vill gå med Gud. Och det jag ser, det är att från alla håll kommer människor till den här kyrkan. De är som dras dit, som har en osynlig kraft. Det är som till en magnet. Jag tittar för undra. Från alla håll kom de gående. Och kyrkan byggdes. Och där inne, det jag såg utom för mina ögon, det är för namn, det var inget utöver det vanliga, men atmosfären. Det var så mättad av Guds närvaro. Det var en sån en atmosfär. Så jag bara kände, åh, här skulle jag kunna vara i evighet. Vad underbart. Och det var fullt med folk i kyrkan. Och nu när jag såg det här, då förstod jag. Va? Det här är väckelse. Nu fattar jag vad väckelse är. Och inom mig, jag hade kunnat hoppa upp och dansa och glädje. Det här är väckelse. Och det här kommer att ske i min livstid. För jag visste bara det. Det kommer att hända. Och jag hade med mina föräldrar, jag hade stått med om en del av gripande väckelsen. Och det var väckelsen in och väckelsen in. Jag var så trött på det där väckelsen. Det gick in här och ut där. Men nu fick jag se och liksom förnimma. Det här är väckelsen. Va? Jag var som helst för att få med om det här. Så försvann det där. Den där bilden, den synen. Och det kom en ny bild. Jag ser samma kyrka. Men nu är det bara de som är i församlingen. En ganska liten församling. Det är som att det är varken dag eller natt. Det är skymning och det är tung, en allvarlig atmosfär. Och jag ser församlingen i bön. Och det jag upplevde, det var att det var inte bara bön. Det var ett nödrop. Det var ett nödrop från djupet av deras hjärta. Och jag kände det där. Det var som ett svärd i mitt eget hjärta. Jag tyckte det var smärtsamt. Och jag fick jag tillbaka för det där. Och jag ropade till Gud inom mig. Måste detta hända? Och jag hörde Guds röst. Och jag tyckte det var så att det fyllde hela universum. Detta måste först hända. Detta måste först hända. Men samtidigt kunde jag uppleva en kärlek från himlens Gud till sin församling, så stark, så mäktig, så brinnande. Så jag tänkte, om vi bara får del av den kärleken, då kan vi ge mig. Nu försvann den där bilden. Det kom en ny bild. Jag befann mig själv på yttertrappan till kyrkan. Det var alldeles tyst och tomt. Och jag såg mig omkring. Och liksom undrade inför Gud och vad är alla? Jag hade ett tomt och tyst. Det är inte en människa här. Var är de någonstans? Och jag upplever hur Jesus svarar och säger, de är var och en i ensamhet inför mitt ansikte. Och jag fick mig från sin hemmen. Och där satt jag, såg jag någonstans inför Gud i tillbedjan, i bön med Guds ord. Men underbar personlig förtröstad gemenskap med var och en. Jag såg inte ansikten, men jag såg liksom in i hemmen hur man satt där. Det är där det börjar. Jag fick ju se egentligen i omvänd ordning, för det är där det börjar. Den personliga och personliga relation till Jesus. Vår personliga överlåtelse att lägga ner sitt liv bra. Och tillsammans. För vad vi än gör, vilken evangelisation vi än gör, för att använda ordet och evangelisation, så är det bönen som är stora steg. Inte bara bönen att vi ber och ber, utan också den lyssnande bönen. denne stunden vi, vi også forventer oss at Gud kanskje vil tale til oss. At vi er öppna for det. Vi kan tale på många sätt. Och leda. Nu tänkte jag när jag hade sett det här, som för mig var så starkt. Så jag trodde att det här kommer att hända några månader. Det här kommer att hända snart. Det var ju precis som det redan var här. Men så gick ju tiden och jag började undra varför kommer inte det där? Varför händer inte det där? Allt var som vanligt. Och det gick väl ett par år. Så jag började tvivla och tänkte vi kanske har förlorat. Vi kanske har missat chansen. Det kanske är något fel på oss, tänkte jag. Så jag frågade liksom, Gud, är det tillfälle och liksom verkar ropa, varför kommer inte det här? Den här tiden, den här besökelsetiden eller vad vi vill kalla det för väckelsetiden. När Gud drar människor till sig. Och jag fick ett svar som står i Jesaja 30. Det är 30:15 framförallt, när jag fick hela kapitlet, och som Gud öppnade det där kapitlet och talade till mig. Jag hade aldrig tänkt närmare på det sammanhanget, men det står så här. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte så det. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Och så vidare. Jag upplevde att Gud sa så här. Min folk har fortfarande så mycket egen kraft kvar. Och så många egna planer kvar. Därför väntar jag tills jag kan vara där. Vers 18. Ja, därför väntar Herren till det att han kan vara er nådig. Därför tronar han med höghet till det att han kan förbarma sig över er. Till en domens Gud är Herren. Saliga är överlyckliga är alla de som väntar efter honom. Därför tror jag fortfarande. Jag tror fortfarande att det kommer en tid i Sverige. När Gud kommer att dra människor på tältet. En besökelsetid. En veckosetid. Jag tror att han är annorlunda för den där. Jag tror att han har en tid för landhus när han vill göra stora saker här. Jag tror att han har en underbara planer man i landet. Det innebär inte att vi inte får stänga in oss i kyrkan och bara blir. Då har ni missförstått allt hur jag satt den här helgen. För det tror jag inte någon kan ha gjort. För vi kallar det alltid ge ut. Att alltid vara vittnen. Men att vi också verkligen förväntar oss av Gud. Förväntar oss av Herren. Att han ska göra någonting stort. Jag tror att vi ska förvänta oss stora saker av honom. Lika väl som vi också känner i det lilla. Ser den enskilda människan. För en dansvård är det inte det handlar om. Utan den enskilda människan blir det och ser varje människa. Att jaga fram på hästar, som det står om här. Ja, vi förstår vad det handlar om. Men från upp de olika bibelorden där det nämns, så förstår man att det handlar om när vi rusar iväg och vi har våra planer och vi har visioner och vi drar iväg utan att vi vet om det är Gud som har talat eller det är han som har för. Det är våra egna. Och säga att någon vill se själv 14 vers 4 rekommenderar stora egna verk. Våra egna planer. Israels folk, de gjorde ju ofta det där misstaget. Det skulle vi aldrig göra. Ja, tyvärr. Det är allt för vanligt idag. Det hände inte så mycket. Det var väl inte så framgångsrikt som det nu skulle och borde. Och man börjar titta på helningarna. Och man börjar se, vad gör ni? Hur gör ni för att få framgång? Hur är ni då? Jo då, ni kan väl lära oss hur vi ska göra för att få framgång. Och tillväxt. Jo då, visst gjorde de det. Vi kan lära er. Men det ingår det här, jag är ju tillbera nu, men det ingår ju också att ni tillber den här statyn, men vad det nu var. Det är den som ger oss framgång. Kapitlet börjar med att man, Gud, upprör folket att man drar till Egypten. Egypten står för världen. Bildligt är det, om man säger andligt, den andliga bilden. Det vet vi, Egypten, slaveri och allt det här. Synden, slaveri. Och det står i vers 4 i kapitel 30. Man drar ner till Egypten för att få hjälp. Och man drar till Soan, ty om också hans första är i Soan, och om han sen kommer ända till havnet, så ska de varna på flyga för detta folk. Så säger Herren. I de här städerna här fanns faror förnämsta och mest skärpta rådgivare. Det var dit man gick. Men vet ni vad som hände historiskt, bokstavligt, med de här städerna senare? De blev uppståndare för liten skolor. Vad säger han här? Sök mig. Ha stilla och förtrösta på mig. Det är jag som har svaret till er. Det är jag som har den kraften ni behöver. Det är jag som är kärleken. Det är jag som är allt som ni behöver. Sök mig. Och jag tror att säger likadant idag. Det slutar i kaos. Det slutar i katastrof. Varenda gång Israel gjorde det här misstaget. Men vad är det för löften som gäller för den som söker Herren? För den som är trött av honom? För den som söker hans vilja först? Och vill säga, ge din vilja med mitt liv. Ja, om du läser igenom kapitlen i Jesaja, så är det som att vaska fram guldkorn efter guldkorn efter guldkorn av löften. Och jag tänkte inte ta fram allt, men jag vill bara nämna några. Löften. Det står om strömmar av levande vatten. Det står om näringsrik mat. Mättnad. Och den som har fått uppleva i sitt liv hur Jesus mättar vet. Det finns inget annat som existerar som kan mätta mitt inre. Det är bara han. Den som har fått del av Guds härlighet och fått en, när vi bara fått smak av Guds härlighet, så vet vi, jag vill ha mer. Många av er nickar. Han lovar regn och säden. Han lovar uppenbarelsens ande, helande och läkedom. Kapitel 31, om vi går till nästa kapitel, då står det, Herren ska strida för dig. Han ska beskydda dig och hjälpa dig. Han ska skona dig och han ska gå framför dig. Han ska rädda dig. Kapitel 32, det förblindade ska se. Det ytliga lättsinniga hjärtan ska få förstånd. Det är så frukten. Det stammande tunga ska tala flytande och tydligt. Öknen ska bli ett bördigt fält. Öknen här kan också vara i en människas hjärta. Öken, torr, död. Men Jesus kommer in och blir liv. Då blir det fräschhet. Kapitel 33. Vishet och kunskap. Du ska aldrig sakna bröd och vatten. står om att du ska få skåda konungens härlighet och se ut över ett vidsträckt land. Du ska få himmelska visioner. Kapitel 35. Det blindas ögon ska öppnas. Det döva ska höra, det stumma ska ljuda. Den lame ska hoppa som en hjort. För vi är andligt blinda. Vi var andligt blinda innan Jesus öppnade våra ögon. Där vi får klarhet. Platsen där vi får klarhet. Där allting klarna. När vi förstår livets mening. De döva ska höra. Och den som är stängd för Guds ord, den är döv. Andligen. Men här står det att de döva ska höra. De stumma ska jubla. Inte kan man prisa Gud eller ära Gud till med honom utan ett omvänt hjärta. Människors hjärta ska omvända. Så de kan prisa Gud. Och ära honom för den han är. Den lagen ska hoppa som en ort. Ja. Vem kan gå Guds vägar utan att ha överlåtit sitt liv. Blivit frälst och tagit mot Jesus. Det går inte. Det går inte. Man ser inte vägen. Men nu ser de vägen. Nu är man inte längre lam. Andlig lam. Hur så vet du? Andlig lam. Man kan gå Guds vägar. Hoppa som en ort. Med glädje. Uppmuntra de svaga och tala tro till de försagda. Eller de som fruktar. Det står också i kapitel 35. Och det står om att öknen och ödemarken ska blomma. Det är frågan. Och det är jag övertygad om. Att vi kommer att få se. I människors liv. Jag tror på en sån tid. Men vi ska vara trogna här och nu i den uppgift som vi står i. Men jag tror också att det kommer en speciell tid där. En besökningstid. Hur? Jag har ingen aning. Det vet bara Gud. Det vet bara Gud. Men jag tror att han kommer att dra människor. Till sist vill jag berätta ett exempel. När Gud drog en man till sig just på det här sättet. Det var alldeles innan vi började på svenskamorden. Och det var lite som ett tilltal upplevde vi. Vi var på besök, hade möte uppe i norra Bohuslän. Och när vi stod där framme igen och jag berättade om arbete i Bohuslänsmissionen. Vi är ju fältmissionärer med Röva i Lisse i Bohuslänsmissionen som vi har Bohuslän som vårt fält. Så ser jag hur en man kommer utanför fönstret och går och leder en cykel. Men han kom dit och vände, han gick tillbaka. Och så hörde vi på dörren. Och vi skrattade lite, för man brukar inte knacka när man går in i kyrkan. För det måste vara någon som inte var på i kyrkan i alla fall. Och så kom han in och satte sig längst ner. Och han lyssnade uppmärksamt hela mötet. Ibland så kom det tårar. Ibland, han var med, lyssnade, brevde. Och när mötet var slut så gick vi och den som var pastor i den här församlingen ner och hälsade på den här mannen. Han hette Lasse. Och så, vi hade bara hunnit säga våra namn och hälsa. Kan ni frälsa mig? Så. Nej, så vi, det kan vi inte, men Jesus kan ju. Och det var ju det han menade, så inte så lätt hur han skulle uttrycka sig. Vi bad för den här Lasse. Och han blev så glad. Det är syntet. Jag vet inte. Jag tror inte överdrömmen att det var som lyfte upp en lampa. Det hände verkligen någonting i Lasses liv. Det syntes utanför. Och han var så glad. Och där visade han oss en cykel. Det var nästan antik. Med sådana gammal nummerskydd och grejer. Sen cyklade han hem oss. Och solen blev, kommer jag ihåg. Och han vinkade. Och glad och lycklig cykla. Han var inbjuden till bönemöte under veckan och man bytte adresser då med ett par medlemmar i församlingen och så fortsatt kontakt på det här. Så gick det några månader. Vi visste inte alls hur det hade gått. Men så var vi på en bönedag som är ibland. Och där råkar jag sitta in till en man som är med i den här församlingen, som kom på den här platsen. Det var ungefär 3 månader senare. Och jag sa, men du, sa jag, hur gick det med han Lasse? Kom han ner sen och så här? För det syntes ju verkligen att det hände någonting som blev frälst. Ja, sa han. Ja, han kom på bönen under veckan därpå. Och han kom söndagen därpå, sa han. Och söndagen efter det. Och han var lika bra. Han var så glad att han hade fått frid med Gud. Att han var frälst. Att Jesus hade frälst. Men sen, förstår du, sa han, så kom han inte mer. Och vi undrar på vad som hade hänt. Ingen kunde rå han. Sen kom det en dödsannons i tidningen. Då hade han dött hastigt i en olycka. Och det är klart att alla blev ju tagna det där. Men samtidigt så kände jag alla ens glädje. Tänk att Lasse, när Gud började dra, då tog han sig tillfälle. Och vi visste. Han är hemma. Han har nått målet. Så kan Gud dra till sig. Och jag förstår inte hur han kunde dra mig. Det kan jag aldrig fatta. Hur han kunde dra mig ut ur det livet som jag levde. Varken i jag hade ingen missbruk. Jag hade inga större problem. Jag var inte deprimerad. Det var liksom inga svårigheter. Livet lekte sig. Men han kunde dra mig till sig. Och det tror han kommer att göra igen. Nu ska jag sluta. Tack Jesus. Att du inte förändras. Och tack Herre, precis som du drog oss här, vår vän, som du frälste oss. Lika omöjligt som det kanske såg ut för andra människor. Det var möjligt för dig Jesus. Och lika möjligt är det för dig att frälsa många fler i landet och i området här omkring. Jag tackar dig Jesus att du vill leda församlingarna här. Att du vill leda dem på din väg på ett underbart sätt. Jag ber Jesus om klarhet i allt, om andens ledning. Och att här ska få komma in en stor skörd in i ditt rike, som får förvandla liv, som får uppleva dig, som får lära känna dig. Jag tackar också för allt som görs här och nu. Alla som här med villigt hjärta tjänar dig, följer dig, vittnar om dig, ära dig. Tack Jesus att det kommer en skörd av sorten. Och tack att ingen som görs för dig i ditt